En riktig människa av Gunilla Gerland, inläst av Anna Godenius för Saga. Förord. Vad blir det av barn som inte är som andra? Vad innebär det för den delen att inte vara som andra? Finns det överhuvudtaget någon av oss som är som andra? Frågor som dessa kan bara delvis besvaras. Och kanske kommer det alltid att förbli så. Vissa annorlunda barn fortsätter att vara annorlunda hela livet igenom. Till dem hör barnen med autism och det man kallar Aspergers syndrom. Andra barn med en annorlunda utveckling under de första 10 levnadsåren uppfattas som normala och klarar sig utan problem i vuxen ålder. Barn med koncentrationssvårigheter och klumpig motorik, en kombination som ibland kallas DAMP, tidigare MBD, kan utvecklas positivt på detta sätt, även om vissa får bestående problem med hög grad av psykisk sjuklighet och social missanpassning i vuxen ålder. Gränsen mellan friskt och sjukt är på inget sätt knivskarp. Ingen av oss är en medelmänniska i alla avseenden. Är man ett fall om man inte är som andra? Är man till och med ett psykiatriskt fall? Får alla annorlunda barn en psykiatrisk diagnos? På dessa frågor kan man svara nej, inte nödvändigtvis. Eller rent av nej, absolut inte. Kan man ha autism utan att en sån funktionsstörning blir igenkänd i barn- och ungdomsåren? Finns det så lindriga former av autism att vi för närvarande inte kan ställa rätt diagnos på dem? Är lindriga former av autism så svåra att de medför stora handikapp? Är handikappet av sådan art att funktionsstörningen uppfattas som bråkighet, stökighet, egenhet, knepighet eller till och med elakhet? Svaret på den sista gruppen av frågor är obetingat ja. Någon undrar över relevansen av alla dessa frågor i ett förord till en skönlitterär bok. Låt mig försöka förklara. När Gunilla Gerland först kontaktade mig för några år sedan var det för att hon önskade en bedömning av huruvida hon hade MBD eller inte. Vi avtalade tid för poliklinisk konsultation. I sitt första brev till mig beskrev hon sig själv med en ovanligt säker språklig skärpa och, som det skulle visa sig, en precision i problemanalysen som jag sällan träffat på. Min bedömning av Gunillas svårigheter, sammanfattad i de få ord eller bokstäver som en diagnos innebär, kändes som en nästan pinsam förenkling, jämfört med komplexiteten och nyansrikedomen i hennes egna formuleringar. Ändå stod det klart att hennes symptom i många väsentliga avseenden återspeglade en underliggande problematik, påminnande om den man ser i mest utpräglad form av autism. Vi diskuterade tillsammans olika diagnosalternativ. Autismliknande tillstånd var kanske den benämning som bäst sammanfattade symptombilden. Den neuropsykologiska testning som hon tidigare genomgått visade på mycket hög begåvning i vissa avseenden, men med den ojämnhet i resultaten som utmärker personer med autism. Liksom många högfungerande personer med autism och autismliknande tillstånd i unga vuxna år var Gunilla vid tiden för vårt första möte dyster, nedstämd och hade tomhets- och meningslöshetskänslor. Vissa människor med psykiska svårigheter finner en källa till självhjälp i det egna skrivandet om den upplevda problematiken. Gunillas brev hade gjort ett mycket starkt intryck på mig och jag undrade om hon inte skulle kunna få hjälp att ta sig ur sin depression och få ett nytt perspektiv på sin livssituation genom att just skriva en bok om sig själv. Jag anade också att Gunilla hade en unik verbal begåvning som kanske skulle kunna göra hennes bok tillgänglig för andra med liknande problem. Jag visste förstås inte att boken skulle bli en gripande berättelse med exception.